Hej och välkommen tillbaka till NFL Supporter Dokumentär. Podden där vi gräver i NFLs arkiv och försöker hitta någon ny liten historia som är värd ett varv till i rampljuset. Det har väl kanske inte undgått någon att den kanske största coachen genom alla tider, Bill Belichick, har stämplat ut från Foxborough för sista gången. Något som framförallt får en att tänka på hans enorma arv och den dynasti som byggdes upp i New England under hans 24 år i klubben. Vi ska visserligen inte prata om New England idag, men vi kommer att tangera deras period genom att dagens huvudpersoner råkade korsa deras bana i början av 2000-talet. För idag ska vi återigen ta oss en titt på en sån här situation när ett lag på dekis tog sig upp från rännstenen till den absoluta toppen av NFL. Och precis som så många gånger förr när vi berättar den här typen av historier i denna podd, så är det väl slående hur svårt det är att hålla sig kvar på toppen. Dagens huvudpersoner är St. Louis Rams, som under ett par säsonger bjöd på fantastisk fotboll och stod för en fantastisk uppvisning i offensiv och publikfriande fotboll, som på något sätt fick kännas som blueprint inför framtiden som skulle komma. De radade upp touchdowns och yard och satte rekord på rekord, som gör att det än idag finns med i toppen av NFLs rekordböcker. Tiden, slumpen och kanske oturen skulle dock förpassa dem ner från toppen av NFL. Men ingen kan ta ifrån dem att de under en kort tid var the greatest show on turf. Throws right side for Dyson. He dives for the end zone. Didn't make it. No good. Wide right. Just win, baby. Due to the various uncertainties surrounding my position as it relates to the team's new ownership, I've decided to resign as the head coach of the New York Jets. Four words. This one's for John. Innan de blev kända som The Greatest Show on Turf var St. Louis Rams en fotbollsklubb som sökte sin identitet och framgång med konkurrenskraft i NFL. Historien om Rams började långt innan de blev synonyma med explosiv fotboll och Super Bowl-triumfer. Klubbens rötter sträcker sig tillbaka till Cleveland, Ohio, där de grundades 1936 som Cleveland Rams. Och efter att ha flyttat till Los Angeles på 1940-talet och sedan tillbaka till St. Louis i början av 1990-talet försökte laget hitta sin riktiga hemmaarena och sin kärnfanbase. Under 1990-talet så kämpade Rams med att etableras i NFL. Trots några ljusa stunder var experterna eniga om att laget saknade den där nödvändiga stabiliteten och explosiviteten för att konkurrera i toppen med de allra största. Det var först när Rams tog det djärva steget att anställa tränaren Dick Vermeil som förändringen började. Vermeil var visserligen en erfaren tränare med ett öga för offensivt spel, men hade under de senaste 15 åren jobbat för media efter att 1982 dragit sig tillbaka från fotbollen på grund av utbrändhet. För de allra flesta var Vermeil dock högt aktad efter sina år i Eagles, då han bland annat ledde laget till en Super Bowl 1980. Tyvärr fick man den gången se sig besegrad av Oakland Raiders. En del av er kanske stött på denna coach genom filmen Invincible, där Mark Wahlberg spelar Vince Papales, som enligt filmen tog sig in i Eagles genom en open tryout. Så var kanske inte riktigt fallet, utan Papala hade fått en inbjudan från just Vermeil efter att denne sett en video med Papala. Nu ska vi inte sitta här och förstöra en bra historia med sanningen, men ja. Hur som haver. Nu var året 1997 och Vermeil var fast besluten att förvandla Rams till en kraft att räkna med NFL. Men förväntningarna var låga och skeptikerna var många. Få trodde att Vermeil skulle kunna förvandla Rams från en blygsam fotbollsklubb till NFL-scenens fokalpunkt. Men någonstans hade han en vision som skulle komma att omforma Rams på ett sätt som få hade kunnat föreställa sig. Han ville skapa ett offensivt lag som skulle underhålla fansen och dominera motståndet. Och vem vill inte det egentligen? Det var en ganska djärv strategi med tanke på att NFL vid den här tidpunkten ofta prioriterade försvarsspel och inte anfallsspel. Med en passion och intensitet som smittade av sig till hela organisationen började Vermeil bygga upp sitt lag. Han förstod att för att förverkliga sin vision så behövde han rätt verktyg. Och han började med att rekrytera spelarna som skulle passa in i hans offensiva system. Första pusselbiten som behövdes lösas var som vanligt, en quarterback. En position där Rams var undermåligt. Minst sagt. Quarterbacken Tony Banks hade inte direkt gjort någon lycklig under sin tid i St. Louis och skeppades iväg. Som tur var för Rams del fanns det dock ett intressant alternativ på marknaden detta år, eftersom Trent Green gjort sig klart för sin arbetsgivare i Washington att han inte tänkte stanna kvar i huvudstaden. Istället provade han free agency, vilket premierade honom med ett kontrakt på $17.5 miljoner. Trent Green var visserligen ett relativt oprövat kort, men det hade precis haft en fin säsong bakom sig. Men det var just det som möjligtvis var problemet. Det var bara en säsong. Vermeil var dock övertygad om att han hade sin man, vilket även framtidens serier skulle intyga, på sätt och vis. Men vi kommer till det lite senare. Vermeels sökande stannade inte där. Tillsammans med sin stab hade man ögon på en annan diamant. Marshall Faulk. Faulk hade vid typen några fina år bakom sig i Colts. Colts hade dock ögonen inställda på att föryngra på running back-positionen i den kommande draften genom att drafta Edgar and James. Ett val som på sätt och vis skulle vara helt korrekt, både Faulk och James skulle visa sig vara framtida Hall of Famers. Det roliga i den här historien är för övrigt hur deras vägar korsas löpande, vilket vi kan komma till den saken senare. Det roliga är att de idag återfinns då i all-time-listan i alla fall över running yards, och där är de bara några få yards emellan varandra. Jag tror det skiljer 20 eller 30 yards mellan de här två spelarna. För våra vänner i Rams innebar detta dock att de fick en rutinerad och mångsidig running back av mycket hög klass. Faulk var nämligen inte bara bra med händerna, vilket öppnade dörrar i deras offensiv på ett fantastiskt sätt. För att bredda mottagarkåren så draftade Rams även Torrey Holt. Det skulle visa sig vara ett perfekt komplement till deras seniora receiver Isaac Bruce på andra sidan planen. Två begåvade wide receivers som skulle komma att utgöra en farlig tandem. Deras snabbhet och förmåga att fånga bollen skulle vara en viktig del av Rams offensiva arsenal. Bruce är idag medlem i Hall of Fame och Torrey Holt är inte det visserligen, vilket är synnerligen en bra fråga. Under de kommande åren skulle han nämligen göra mellan 1150 till 1600 yards, alltså varje år under 8 års tid. Möjligtvis är det litet aber att TD-kolumnen inte är lika välfylld som yardsen, men ändå. Med quarterbacken Green, running backen Faulk och wide receivers i Bruce och Holt så var startuppställningen onekligen ganska maxad. Många av er som lyssnar vet säkert med er att det är något lite udda med den här kvartetten. För hur var det egentligen med den där quarterbacken Trent Green? Varför kommer man inte ihåg hans namn lika väl som alla de andras? Ja, för precis som så många gånger förr så är ju, eller var, NFL just NFL. Inte sällan är det viktigast att det inte alltid är den bästa startuppställningen, utan den bästa truppen. Spelarna kommer att gå sönder och det är ytterst sällan som samma killar både startar och avslutar säsongen. I Trent Greens fall så tog säsongen 1999 nämligen slut tämligen omgående. När han fick en låg tackling i en av träningsmatchen mot San Diego Chargers. Knät gick sönder och allt som såg så bra ut för St. Louis Rams hängde nu i en mycket skör tråd. Wide open and out of bounds is Tony Small, the rookie out of Georgia. And Green went down hard and is not getting up. And that looks bad.
You do not want to ride in pain. You do not want to see this. If you're the Rams, if you're anybody for that matter. Rams coaches and I think the Rams offensive line took a...
Vad publiken den afton i augusti 1999 inte visste var att Rams backup QB inte var helt oduglig. Vi pratar självfallet om Kurt Warner. Askungesagan som jag faktiskt duckat för att ta upp här eftersom den har berättats nästan till för många gånger. Warner är troligtvis en spelare genom alla tider som personifierat den amerikanska drömmen allra mest. Warner draftades aldrig men besökte Packers under tidiga sommaren 1994 men kuttades ganska snabbt. Efter några år i AFL, Arena Football League, där han faktiskt gjorde sig ett namn, lyckades han 1997 till slut kämpa sig till ett förhandskontrakt med Rams i NFL. Innan han skeppades iväg till NFL Europa och spel i Amsterdam Admirals. 1998 kom han hem till USA och Rams i NFL och var deras tredje QB under säsongen. När 1999 års säsong påbörjades var han uppgraderad till andra QB och när då Trent Greens säsong tog slut innan den knappt hade börjat så stod han plötsligt där med nycklarna till en NFL-klubb. Och en Disney-saga av episka mått var född. Förutom ändringar på planen så passade Vermeel också på att rekrytera Mike March till lagets offensiva koordinator. March hade tidigare arbetat med Rams som tränare för wide receivers, där hjälpte Isaac Bruce att blomstra till en av de bästa unga mottagningshoten i ligan. March hade därefter tillbringat de två tidigare säsongerna med Washington som personlig tränare åt just Trent Green som han precis rekryterat. Med sig hade han också ett nytt offensivt system som han skulle implementera under 1999. March hade även studerat offensivt system från den tidigare Hall of Fame-tränaren Sid Gillman och Chargers offensiva genin Don Coryell. Vi som kan i NFL-historia vet att dessa herrar var tämligen passorienterade, vilket självfallet även satt sitt avtryck på Mike March. Marchs nya offensiv var en högpotentiell attack, om man får uttrycka sig så, med upp till 5 mottagare som skulle sträcka ut planen i bredd. Till detta adderar man även ett högt tempo med mycket rörelse innan spelet startade. Och efter en av de mest imponerande försäsongerna i NFLs moderna historia var Rams-fansen optimistiska för första gången på riktigt, riktigt länge. Säsongen 1999 skulle komma att bli Rams magiska år. Med Kurt Warner som quarterback och en av ligans mest explosiva anfall på plats tog Rams landet med storm. Grundserien klarades av med 13 segrar och bara 3 förluster. Detta ska då jämföras med att Rams år före gått 4-12. Man gjorde dessutom extremt mycket poäng. Sämsta insatsen var 21 poäng i förlust mot Titans med 21-24. I övrigt så var man över 30 poäng 12 gånger och över 40 poäng hela 3 gånger. Vi ska dock vara noga med att punktera att 1999 års St. Louis Rams inte enbart var en offensiv föreställning. Även om det är det som idag är kvar på allas näthinnor. Även de andra lagdelarna var av hög kvalitet och kanske framförallt när det kom till special teams. Att den här upplagan av Rams var väl utbildad när det kom till special teams borde kanske inte vara någon överraskning. Med tanke på att Dick Vermeil var deras tränare. Han var trots allt känd för sin förmåga att förena ett lag och med sin emotionella men tuffa stil. Vermeil var faktiskt dessutom NFLs första officiella special teams-tränare. Han tog den rollen 1969 under dåvarande Los Angeles Rams-tränaren George Allen. För er som missat det avsnittet så kan jag extremt subjektivt rekommendera nummer 7 av denna podd, då vi fokuserar på just George Allen. En mycket intressant människa och coach. Jag tror ganska många av er har lyssnat på det, för det är väl ett av de mer populära avsnitten som vi har gjort under den här serien. Hur som har vi så anlitade George Allen Vermeil efter att ha förlorat en slutspelsmatch, eftersom han släppt till en punt return touchdown och ville därför studera spelet djupare. Även som huvudtränare lade Vermeil vikt vid special teams. Han anlitade Frank Gans, som han senare kallade den bästa special teams-tränaren någonsin. Och hans första free agent-rekrytering i Rams var för övrigt kicken Jeff Wilkins. Special teams var helt enkelt inget man lämnade åt slumpen i Rams, utan det var fullt fokus även där. Och även om Wilkins kanske blev en av ligans mest produktiva kickers, så var det lagets punt returners i form av Tony Horn och Asahir Hakim som verkligen fick fansen uppeldade. Lagets wide receiver Isaac Bruce beskrev det hela som att i vissa matcher så startade vi i genomsnitt på vår 40-yards-linje, vilket är otroligt. Det var som killarna på special team älskade att blockera för Tony Horn. Det var verkligen en show. Till historien ska vi säga att Tony Horn kom att slå rekordet för kick-off returns touchdown detta år. Horn var onekligen förgrundsfiguren i The Rams som ledde returligan i NFL med genomsnitt 25,1 yards per retur. Horns personliga rekord låg på 29,7 yards per försök. Väl värt att upprepa. 29,7 yards per försök. Där du. Samtidigt som vi hyllar Horn så kanske vi även ska poängtera att han blev avstängd 4 matcher för dopning under säsongen. Men Vermeil och Gans stod vid hans sida. Och Vermeil förklarade att han skulle stötta honom så länge han var villig att göra de nödvändiga förändringarna och förbättra sig. Horn har i efterhand hyllat sina coacher till skyarna för att de hela tiden stöttade och byggde lagmoralen bland sina spelare. Även om det felat och det var motigt så fanns tränarna där för dem. Det fanns onekligen många delar i detta Rams att älska och beundra. Alla delar ville på något sätt bidra till den stora delen av showen. För att se Rams i skarven kring millenniumskiftet var verkligen en show. Det var som en cirkus som kom till stan. Och tids nog började även smeknamnen dyka upp. Det mest kända myntades av ESPN:s Chris Berman, som under den kommande säsongen, det vill säga år 2000 sen, när han förberedde sig för att rapportera om höjdpunkterna från en 57-31-seger över San Diego Chargers, så sa han till tittarna: "Forget the Ringling Brothers. Rams is the greatest show on earth." En hänvisning till cirkusen The Ringling Brothers långvariga marknadsföringsslogans att de var the greatest show on earth. Under de följande veckor så ersattes earth med turf, vilket anspelar på det konstgräsbelagda spelplanen i Trans World Dome i St. Louis och dess lämplighet för Rams snabba anfall. Om ni nu pratar om just underlag så var St. Louis underlag otroligt snabbt. Konstgräset var inte tjockare än en sån här grön dörrmatta ni säkert har haft hemma någon gång. Under den var det egentligen bara ren betong. Detta underlag premierade snabbhet och gjorde det möjligt för spelarna att göra mycket tvära riktningsförändringar. Något som spelade Rams i händerna på ett fantastiskt sätt. Men åter till 1999 års säsong. I slutspelet stod man av förklarliga skäl över wildcard-rundan och gick istället indirekt i divisionsrundan mot ett av dåtidens mest omtalade lag, Minnesota Vikings. Då skulle det sägas att Vikings i skarven runt millennieskiftet var ett synnerligen potent lag med mottagare som Chris Carter och Randy Moss och QB Randall Cunningham. Under 1998 års säsong hade de gått 15-1 och spridit skräck genom att slänga upp 556 poäng på tavlan. Tyvärr gick de dock på pumpen lite oväntat mot ett Falcons i slutspelet. Den där versionen av Vikings räknas ofta idag som ett av de kanske bästa lag som aldrig vann Super Bowl. I 1999 års slutspel mötte de våra vänner från St. Louis och bjöd på en offensiv uppvisning av stora mått. Matchen slutade hela 49-37 till Rams. Så om du gillar touchdowns är detta en match att leta upp i arkiven. Efter detta gick Rams vidare till Championship-matchen där man fick möta Buccaneers, som var Vikings raka motsats. Om Vikings-matchen redan på förväg kunde anses som en shootout, så anade man att det skulle bli annorlunda här. Vilket det blev. Bucks hade ett ganska harmlöst anfall men leddes ut av ett försvar som hållit motståndarna till under 10 poäng hela 9 gånger under säsongen. Matchen blev lite som man kanske hade kunnat ana om vi säger så. På så vis att Bucks lyckades hålla koll på Rams anfall. Ur deras perspektiv var dock problemet att Rams inte hade något problem att hålla koll på deras anfall. Matchen var en poängfattig affär där Rams till slut gick segrande ur med 11-6. Super Bowl 34 spelades i Georgia Dome i Atlanta och för motståndet stod Tennessee Titans. Ett lag som tidigare under säsongen hade besegrat Rams med 24-21. Även denna gång lyckades man stå upp väl mot Rams som bara lyckades sparka in 3 field goals under första halvlek. Efter paus lyckades man dock få in en boll i målområdet och kunde gå upp i ledning med 16-0. Efter det tog Titans över och gjorde 16 poäng genom 2 touchdowns av superstjärnan running back Eddie George. Kurt Warner svarade dock direkt genom att på sitt första spel efter Titans poäng hyste iväg bollurslingen 73 yards till Isaac Bruce som gjorde en touchdown och satte upp 23-16 på resultattavlan. Med endast 1 minut och 54 sekunder kvar av matchen var uppgiften tämligen klassiskt klar för Titans. En 2-minute drill. Det vill säga att de bara har 2 minuter på sig för att ta sig över till andra sidan planen och motståndarnas målområde. Ja, och ni som kan i historia, eller bara för den delen lyssna på den här podden, vilket vi tackar för, så har ni säkert hört vår vignett som vi kör varje gång. Och där har ni ju faktiskt ett soundbite från den här matchen som återupprepas i varenda avsnitt. 5-6 sekunder kvar av Super Bowl, så stod Titans på Rams 10-årslinje och knackade på dörren. Ett spel som skulle gå till historien. Final play of the game. In regulation. It is caught by Dyson. Can he get in? No, he cannot. Mike Jones made the tackle. And the Rams have won the Super Bowl. No lie. The game is spelet kommer att bli kallat The Tackle. Och ironiskt nog så krönte en av NFL-historiens mest offensiva lagbyggen sin Super Bowl-seger med ett defensivt spel. För i och med Mac Jones tackling på Kevin Dyson så fattades det några futtiga centimeter för Titans när klockan på resultattavlan slog om till 0 sekunder och Super Bowl var över. St. Louis Rams hade på en säsong gått från hackkyckling till allas älskling. Nu var man äntligen mästare. Där avslutar vi egentligen den första delen då om St. Louis Rams och deras lag kring millennieskiftet. Det som vi allihopa kallar för The Greatest Show on Turf. I nästa avsnitt ska vi ta oss en titt på hur de förvaltade positionen när de befann sig på toppen och precis hade vunnit Super Bowl. Blev de en dynasti eller hur gjorde de egentligen? Vad hände? Följ med om några dagar kommer ett nytt avsnitt där vi tar oss en titt på just detta. Ha det så gott länge!